Välkommen till Tysklandspodden, en podcast av Goethe-institutet i Sverige. Vi bjuder in spännande gäster för att prata om kultur, samhälle, idéer och mycket mer. Här kan du lära känna helt nya sidor av Tyskland ihop med oss. Jag heter Ylva Ratjen.
Och jag heter Sonja Leister och Tysklandspodden är tillbaka!
Ja!
Ja!
Så kul! Den har ju varit vilande i ungefär ett år, men vi är tillbaka och vi har tänkt och funderat och har massa idéer kring nytt koncept och massa pepp.
Och från och med nu är det alltså Ylva och jag som är programledare för Tysklandspodden. Vi turas om och oftast så kommer vi intervjua en intressant gäst från Tyskland och då blir det på engelska.
Precis, och ibland så är det vi två som pratar om ett tema, som idag.
Exakt, och vi kanske bara snabbt ska säga vilka vi är som ska prata så mycket idag. Och jag heter alltså Sonja Leister och är ansvarig för biblioteket här på Goethe-institut Schwerin. Det är alltså Tysklands kulturinstitut i Sverige. Och jag jobbar även med litteraturprogrammet.
Och jag heter som sagt Ylva Ratjen och är koordinator för kulturprogrammet där jag jobbar med våra evenemang och projekt som har med kultur att göra i bemärkelsen konst, musik och teater och så vidare, alltså inte litteratur. Och sen en dag i veckan så sitter jag i biblioteket och jobbar där.
Där kan man träffa dig, precis.
Ja, exakt. Och idag, dagens tema är alltså tyska ord som vi vill ha på svenska. Alltså bra och användbara ord som man kan säga på tyska och som vi saknar i det svenska språket.
Precis, för vi båda pratar ju både tyska och svenska flytande. Jag är född i Tyskland och kom till Sverige för 16-17 år sedan som kärleksinvandrare. Och nu bor jag här. Mm.
Och jag är ju då barn till en kärleksinvandrare, kan man säga. Eller det är jag.
Så fint!
Ja, så fint. Se så fint det kan gå. En kärleksinvandrare från Tyskland. Så jag har halva min släkt i Tyskland. Men är uppvuxen i Sverige, så ja. Svenska är ju mitt första språk.
Mm-hmm. Och nu har vi båda på varsitt håll skrivit på en lista med väldigt bra och användbara tyska ord som vi saknar då i det svenska ordförrådet. Så vi vet inte vad vi kommer nu berätta för varandra, så jag är supernyfiken, Ylva. Vad är ett tyskt ord som du behöver på svenska?
Ja, nu kör vi. Kul. Okej, okay. Så det här ordet, det har med musik att göra och jag valde det också för jag tycker att det passar mig bra. Jag gillar ju musik och är intresserad av musik, sjunger mycket. Så det här är något som drabbar mig väldigt ofta. Och ordet på tyska är då Ohrwurm.
Ja. Det var också förresten väldigt humble av Ylva att säga att hon gillar musik. Hon är jazzsångerska utbildad, så det var verkligen en underdrift det här.
Tack, okay. Tack för att du sa det.
Ohrwurm, men fokus på ohrwurm, mycket bra ord.
Ja, och det händer ju ofta tycker jag, och jag tycker nästan det är konstigt att det inte finns ett ord på svenska för det här. Utan vad säger man? Alltså, direkt översättningen av det här ordet är ju öronmask.
Ja, äckligt.
Jätteäckligt. Man kan inte säga det på svenska. Så att man kan inte ta över det direkt. Det skulle inte funka. Men på svenska så säger man ju bara typ att man har en låt på hjärnan.
Precis, för det, en avvån betyder ju att man hela tiden tänker på samma låt eller nunna på samma låt. Eller
exakt.
Något sånt.
Kan man inte också på tyska säga att en låt är en typisk avvån? Alltså för att den är typ väldigt catchy.
Det är också sant. Det är faktiskt både och. Det här fenomenet att man inte får det ur hjärnan. Ich hab ein Ohrwurm. Jag har en Ohrwurm. En öronmask. Men du har helt rätt faktiskt. Ohrwurm är också en låt som är väldigt liksom svungig. Och alla
sommarplåga. Ja, säger man ju kanske
en öronplåga.
En öronplåga. Fast det är ju inte bara en plåga. Men ja, det kan ju också, fast jo, egentligen precis. Det är ju ändå att någonting har fastnat. Mm. Så att absolut att det också är lite jobbigt. Det var mitt ord. Och nästa ord som jag tycker är både bra att ha och också väldigt fint, inte va, som är fint, är fanve.
Åh, det är ett vackert ord.
Eller hur? Om man skulle beskriva det, alltså jag tycker nästan man måste sätta det då i motsats till heimve. Ah. Och heimve är ju alltså hemlängtan.
Man längtar hem det till det man är hemma, exakt. Ja. Men fanve, hur skulle du beskriva det om du omskriver det på svenska?
Alltså, direkt så blir det ju typ bortlängtan. Och det är det här som jag tycker att det inte riktigt finns någon bra motsvarighet. Alltså Nej. Att typ längta bort, eller så som jag uppfattar det här ordet, så är det liksom att man har ett, på svenska kanske man skulle säga att man har liksom ett sug efter att komma bort. Fast längtan. Men det är det här jag tycker att då fan-ve har en mycket mer poetisk klang typ. Håller du med?
Ja, precis, för man menar ju med fan vi beskriver man ju inte någon som är liksom undvikande och nu vill Nej. Jag bara komma bort från den här situationen liksom.
Nej, exakt.
Utan det är mer någonting ganska så poetiskt typ att man om jag skulle kunna resa nu ut i världen.
Det rymmer mer känsla bara.
Ja, precis. Det är lite melankoliskt, men det är ganska fint. Liksom, ja,
jag tänker typ lite på det här ordet på portugisiska som heter saudade. Det är liksom en sorglig känsla, en glad känsla, melankolisk. Alltså ett ord som rymmer massa känsla.
Ja,
och där tycker jag att vi har inte ett ord för den här längtan iväg på svenska.
Jag tycker också fanvid, det innebär också att man vill resa någonstans. Alltså inte kanske nödvändigtvis att man... Nej. Nu vill jag liksom flytta till Marokko.
Nej.
Jag tycker ändå att den har mer en klang av att man längtar efter en resa och vara någon annanstans. Liksom, mer på resande fot än att man liksom blir expert.
Ja.
Men det är kanske bara min egen tolkning faktiskt.
Ja. Alltså typ att man vill se nya vidder eller liksom.
Exakt. Ja,
jag förstår. Ta sin lilla sitt pick och pack och liksom.
Ja,
packa sin ryggsäck.
Det känns också väldigt Goethe eller någonting sånt.
Ja, jag tänker också på det. Exakt. Liksom de här gamla romantiska målningarna.
Ja, exakt. Eller Kasper där bryd Fredrik, man ser hur någon går omkring på
jag
en
klippa.
Jag
var där i somras. Ja,
där.
Alltså det? Eller jag var ju i Sächsische Schweiz. Hjälpa mig om jag uttalar fel.
Nej, helt rätt.
Där är ju faktiskt en del av de här... Jag gick en sån här vandringsled som heter Malerweg.
Ah.
Där många av de här klassiska romantiska målningarna...
Här uppstått.
Ja, uppstått, exakt.
Gjorts.
Precis. Också en motivering till att jag tycker att man på svenska skulle ha bra användning av det här ordet är att jag tycker att typ mellan november och mars... kan man ju känna ganska mycket fanvé. Ja. Eller?
Ja. Sant. Ja. Det här är faktiskt rätt i. Det borde egentligen mer logiskt om svensken hade fanvé.
Ja, håller med.
Ett ord som jag verkligen vill ha på svenska har du förmodligen hört mig säga, Ylva, och det är nämligen ett av mina favorord, förslimbessan.
Ja.
Ja.
Ja, det är väldigt bra.
Jag gillar att säga det. Det betyder att man egentligen försöker förbättra någonting, men i praktiken blir det sämre. Alltså svårt att översätta det direkt, men jag kanske förbättra.
Försämringsbättra.
Och det är lätt bättre. Ja, men jag vill bara säga man blandar ju ihop två ord här, förbessern och förslimmen och gör det då till ett helt nytt ord, förslimbessern. Och dels känner man ju igen det från vardagen. Alltså det är det här klassiska att all utveckling är kanske inte bra. Ett väldigt tydligt exempel är ju spisar eller induktionshällar. Ja. Alltså förr i tiden, man bara vred på en knapp. Ja. Man kokar sin pasta. Ja. Nu är det pip, 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 pip. Här har vi ett hjul. Ja. Där har vi en... konstig knapp som blinkar och piper och
en
så.
En grej, en sån här, jag har ett exempel, trådlösa hörlurar. Alltså,
varför?
Det funkar inte för mig. Alltså, det kanske finns liksom positiva aspekter, men nej, jag tycker alltså, det var skönt när allting satt ihop. Nu är det liksom tre olika små mojänger som kan tappas bort.
Exakt, exakt. Det är ett klassiskt exempel för en förslimbessering, om man då tar substantivet. Och det är en sak, att tekniken ger ibland bara sken av att saker blir bättre. Men även tycker jag att på jobbet. Alltså att man har olika arbetsprocesser som ska förbättras. Mm. Och också väldigt, väldigt svensk ju att många ska tycka till. Man ska förankra. Och så har man, vad vet jag, man skriver en rapport, säger vi. Och så ska alla liksom lämna feedback. Blev verkligen resultatet sen bättre än det som man hade från början? Alltså såklart är det bra med konstruktiv feedback, men jag tror du förstår vad jag menar.
Att... alltså att förändra någonting för förändringens skull lite. Och sen kanske, precis, man har en idé om att det kan alltid bli lite bättre.
Ja, och också att alla vill sätta lite sin prägel på någonting.
Just det.
Och jag har varit med här och petat. Och man förbättrar egentligen inte rapporten, utan man förslimbesset. Ja. Rapporten då, exempelvis.
Ja, men man kanske måste förslimbessan ibland för att sen förbessan.
Oh, kanske. Det var en intressant tanke.
I alla fall i den här arbetssituations, liksom, att man måste reflektera.
Jo, men det kan stämma. För jag tycker, det var bra att du sa det, för jag tycker också det ordet är ju så oerhört tyskt. För slimbessen.
Ja.
Det ligger någonting i det.
Det är också en liten konservativ ton. Exakt. Eller är det det du tänker på?
Jo, men alltså, i Sverige är man ju till exempel väldigt snabb på att alltså, man är liksom early adopter när det gäller digitala lösningar, ny teknik. Alla svenskar är väldigt positiva, eller många svenskar är väldigt positiva till all sorts utveckling.
Mm.
Och jag tror att det finns mer skepticism i Tyskland kring sånt.
Ja.
Plus att, som du precis sa, det kanske är bra om man först förslimmästrar rapporten. Okej, okay, okay. För det är också det svenska sättet att jobba. Att det kan finnas ett värde ändå.
Just det.
När alla har varit med.
Ja, eller så är det bara jag som är svensk då.
Ja,
men jag relaterar ju verkligen också.
Du relaterar, så jag tycker det är ett bra ord. Förslimmbessen.
Absolut.
Och ett väldigt fint ord på tyska, som jag skulle vilja ha på svenska, är Vorfreude.
Vorfreude? Det här måste du förklara för mig.
Jaha, okej. Okay. Ja. Man skulle kanske kunna säga förhandsglädje.
Ja, ja, det är
man
logiskt.
Man blir glad i förskott.
Ja.
Alltså, säg, jag vet idag att jag ska göra något jättekul i helgen. Jag ska gå på konsert, säger vi, eller på teater. Och idag är jag redan glad för detta, även om det händer om 2 dagar. Och det är liksom Vorfreude. Man njuter i förväg.
Ja.
Varför har ni inte det på svenska?
Ja, för jag tänker, har vi något i den här stilen? Se fram emot. Nej, inget ord vad jag kan komma på.
Det är kanske lite mer som på engelska anticipation.
Ja, just det.
Och det hållet. Jag tror för det kanske är ännu mer positiv än anticipation. Jag är ingen
just det.
Anglist.
Ibland kan ju nästan få freuden vara bättre än själva liksom glädjen sen.
Ja, och därför eller? Säger man ju också på tyska Vorfreude ist die schönste Freude.
Ja, såklart.
För då vet man, man kan vara glad så länge det inte har hänt. Lever man liksom i illusionen att det här kommer bli jättebra.
Ja, ja, lite som väntan på julen.
Exakt, ja. Det är nästan bättre än kanske själva
verkligen.
Julafton.
Verkligen, ja. Ja. Finns det något? Jag försöker tänka, jag kan inte komma på någon svensk motsvarighet. Om någon som lyssnar har en idé så kan man ju kanske skicka in. Ett ord som jag tycker är bra, och det här är också ett ord som man säger ganska ofta också på arbetsplatsen, är Feierabend.
Feierabend. Okay. Ja.
Jag tycker att det är så mysigt.
Feierabend, ja.
Ja, jag tycker det är så mysigt ord.
Ja, men sant. Förklara för de som inte vet.
Ja. Alltså, det säger man alltså i slutet av arbetsdagen istället för att säga typ trevlig kväll. Så säger man liksom schön Feierabend.
Mm-hmm.
Och det betyder ju typ att fira typ. Det är ju liksom fira kvällen.
Ja.
Firar kväll.
Kvällsfirandet.
Kvällsfirande, ja. Och det känns som att på svenska kanske man säger vad ska man säga, trevlig. Man säger det på fredagen. Det känns som att det är in i helgen. Det betyder ju precis firandets kväll. Men sen är det inte som att man firar, utan man liksom man hälsar ju varandra det här.
Mm, ja, men alltså, egentligen menar man nu ska du njuta av din lediga tid liksom på kvällen.
Exakt.
Och den lediga tid på kvällen efter jobbet, det
ha
är
en fin ledig tid ikväll.
Exakt.
Ja.
Men det är sant, det låter faktiskt väldigt högtidligt ändå.
Ja, jag tycker det. Jag tycker att det låter väldigt mycket mer festligt än bara trevlig kväll. Men en fråga som jag har som jag funderat på till det här ordet är ju, för det är ju verkligen ändå betoning på kväll. Kan man önska någon schön Feierabend om man slutar en annan tid på dagen?
Oj, jag tror det.
Ja.
Men jag har aldrig jobbat skift på det sättet, så jag vet faktiskt inte.
Nej. Nej, men jag tycker det är ett fint ord i alla fall. Och att det som sagt känns som det är mysigt och som ett litet minifir. Nästa ord som jag har, det är en väldigt specifik känsla. Främdschämen.
Ja. Mycket användbart ord.
Ja, väldigt. Alltså, det betyder ju alltså att skämmas å någon annans vägnar.
Ja.
Ja.
Det är skämskudde.
Ja, skämskudde. Exakt. Mm-hmm. Det är den bästa översättningen jag kan komma på. Men det är ju, skämskudde är ju ingen känsla, utan skämskudden är ju vad man vill ha.
Exakt.
Man när vill... man sig främd skämt.
Exakt, men vi gömmer sig bakom
en skäms...
Vad heter det nu?
Skämskudde?
Ja, man vill gömma sig bakom skämskudden när någon annan gör något otroligt pinsamt. Ja. Men verbet, jag tycker också det är bättre. Ja. Att främdschäma.
Ja, ja. Jag känner, alltså, jag tycker också, alltså, jag känner, när jag tänker på känslan så känner jag det lite. Alltså, ja, den är lätt att frammana.
Ja, det är väldigt är enkelt.
Ja, verkligen. När man ser något pinsamt, typ någon ramlar till exempel, halkar, alltså...
Jag tycker det är för värre när folk har liksom ingen fingertoppskänsla och är sådär socialt inkompetenta och jag bara säger nej, det har han inte sagt nu. Eller åh, oh, gud, vad gör hon? Vad gör hon? Ja. Alltså, sånt där tycker jag är outhärdligt.
Jag kopplar också väldigt starkt till en viss typ av film. Alltså, så viss typ av, finns säkert tyska också, men svenska komedier känner jag väldigt starkt att det är liksom skämskudden framme hela filmen.
För du tänker att filmen är så dålig att du...
Nej, inte att filmen är dålig. Det är en känsla som man vill frammana med den här... Med en, alltså, gud, jag har inget kanske konkret exempel, men liksom en humor som är att det är någon som just gör det bort sig konstant.
Ja, och att det blir lite obekvämt att titta på det. Just
exakt.
Det.
Så hela liksom premissen, hela idén, liksom grunden i filmen är att man ska liksom känna främdschämen rakt igenom. Fast på ett roligt sätt såklart. Men där är man ju olika hur man, alltså om man tycker att det är en är roligt och njutningsbart eller om man mer lider. Jag kanske ber det senare. Okay. Jag lider mer av sån film. Ja.
Okej. Okay. Ett till ord som jag vill ha på svenska, det är unterkomplex.
Unterkomplex?
Ja, vet du vad det innebär?
Nej.
Nej.
Nej, jag kan inte säga att jag har hört det. Jag försöker liksom sätta ihop ett och ett. Ja.
Alltså det är ett adjektiv och det betyder på ett ungefär att någonting inte tar hänsyn till världens eller situationens komplexitet. Det är för enkelt.
Ja.
En för enkel lösning. Ett för enkelt resonemang. Alltså du har liksom inte ansträngt dig tillräckligt mycket liksom, utan försöker med någon quick fix. Och jag tänker att det är ett väldigt aktuellt ord. Alltså det har funnits superlänge, men det är egentligen underkomplexitet, alltså då substantivet, som dominerar stora delar av det offentliga samtalet. Väldigt bra exempel är till exempel sociala medier. Att man presenterar ett problem och sen en superenkel lösning. Till exempel, du har ångest, börja vinterbada.
Just det.
Eller, det går dåligt på jobbet för dig, det beror på din astrologi. Eller någonting. Alltså man gör väldigt förenklade analyser. Det är underkomplex.
Ja, jag förstår. Väldigt användbart och man ser det väldigt ofta.
Precis, och jag tycker det är även, alltså sociala medier är verkligen underkomplexitetens mecka.
Ja.
Men tyvärr ju även politiken, i och med, alltså både i Sverige och i Tyskland har ju populism präglat det politiska samtalet väldigt starkt de senaste åren.
Mm.
Och man kan säga att egentligen är ju populism definitionen av underkomplexitet. Att populistiska partier presenterar väldigt enkla lösningar för väldigt komplicerade problem. Alltså tänk, elen har blivit dyrare. Vi bygger nya kärnkraftverk.
Mm. Används det här ordet mycket inom politiken? Alltså att man liksom anklagar varandra för att ha såna här underkomplexa lösningar till exempel?
Bra fråga. Jag tror inte att det används så aktivt av politiker. Nej. Faktiskt. Jag tror snarare att det är någonting som liksom vanliga människor liksom använder och pratar om när man känner sådär, oh god, alltså jag går inte på den här quick fixen eller ansträng dig mycket mer. Det här var underkomplex.
Ja.
Du har inte levererat.
Nej.
Mm. Så man är ju lite sur när man säger det.
Ja.
Ett till ord som jag verkligen skulle vilja ha på svenska, det har jag lärt mig ganska nyligen. För det är kul att språket utvecklas, till och med jag kan tydligen lära mig nya ord på tyska. Och det är ordet Freundinnenschaften.
Freundinnenschaften?
Freundinnenschaften, precis.
Alltså vänskaper mellan kvinnor? Eller
med kvinnor.
Med kvinnor.
Exakt, för egentligen heter det ju Freundschaft, eller Freundschaften plural. Ja. Det betyder vänskap. Men Freundinnenschaften, den lägger jättemycket betoning, det ordet, på att kvinnor är inblandade i detta. För det vet säkert många att tyska har ju på många ord en kvinnlig version och en manlig version. Alltså Freund, en manlig vän, Freundin, en kvinnlig vän. Jag hörde faktiskt det här ordet för första gången när jag lyssnade på ett litteratursamtal med en tysk författare. Han heter Ozan Zakaria Keskinkelich och han har skrivit en sådär dating Berlin kärleksroman som heter Hundeson. Och där finns en huvudkaraktär som är gay och han har en supernära relation med sin bästa kvinnliga vän. Och i slutet av boken mer och mer utkristalliserar sig att hon är egentligen viktigare i hans liv än alla hans olika ligg och love interests. Mm. Och då sa han där på scen när han pratade om romanen, ja, så är det ju verkligheten. Jag klarar mig bara genom vardagen med hjälp av mina Freundinnenschaften.
Alltså, han vill specificera att det är just vänskap till kvinnor.
Precis, och han sa det också. Alltså han utvecklade sen att han har väldigt svårt att vara kompis med män, kanske för att han är gay. Att han däremot har liksom superdjupa relationer med olika kvinnor som betyder väldigt mycket för honom. Så för honom är det liksom skillnad med Freundschaft och Freundinnenschaft.
Ja.
Och jag kände jättemycket igen mig i det här. Jag tycker också att mina vänskapsrelationer med män är ganska annorlunda från dem med kvinnor. Hur känner du?
Ja, men jag håller med. Alltså, det känns ju som att det är ett tema som också dyker upp i typ böcker och film. Just vänskap mellan kvinnor. Eller kvinnlig vänskap.
Mm.
Och jag håller med. Alltså, såklart jag har liksom nära vänskaper med manliga vänner också. Men överlag så ser de ändå ganska olika ut, skulle jag säga. Det känns som att det finns ett annat sätt att ha vänskaper kanske mellan kvinnor. Sen såklart inte alla. Jag kan tycka att det är svårt, alltså med ett sånt ord, men också i tyskan överlag, just att dela upp manligt och kvinnligt på det sättet.
Mm. Jag vet inte. Jag gillade den här tanken.
Mm, är det liksom att man stöttar varandra på ett annat sätt?
Ja. Precis, men får mer stöd och gehör och man är väldigt viktigt i varandras liv. Liksom.
Kvinnor kanske överlag är lite bättre på att höra av sig.
Ja, det också. Förresten, om ni som lyssnar blev kanske nyfikna på att läsa den här romanen Hundeson, den är förresten väldigt bra, så hittar ni den i Goethe-institutets så kallade online. Vi har ett gratis bibliotek för e-böcker som man kan använda. Ni kan bara gå in på vår hemsida och så hittar ni online där, och där finns bland annat då Hundeson av Ozan Zakaria Keskinkelich och massa annan aktuell skönlitteratur och även faktaböcker.
Så, nästa ord snubblade jag över på Instagram faktiskt.
Mm-hmm.
Sen jag började här, jag vet inte om det har med det att göra, men jag kan tänka mig att mina algoritmer har ändrats något.
Jag har fått, du började jobba på Goethe-institutet.
Exakt, jag började jobba på Goethe-institutet och har fått väldigt mycket mer tyskt content i mitt flöde. Vilket också är kul, jag uppskattar det. Det handlar väl också om vad jag söker på, I guess. Men i alla fall så var det då, det som dök upp var en influencer, en ganska ung tjej, Gen Z typ som bor i Tyskland och hon gör då olika videos, liksom reels, korta klipp där hon presenterar olika, ibland är det så grammatiska grejer i tyskan och ibland är det specifika ord, och i det här fallet så var det användningen av ordet Wurst.
Alltså vilken use case det finns för ordet Wurst?
Ja, alltså alla olika. Okay. Wurst betyder ju korv, så det är ett ord som finns på svenska. Men det handlar liksom om hur man använder det här. Och jag har liksom inte tänkt på det, jag har ju använt det själv.
Sant, inte jag heller kan jag nu erkänna. Nu börjar jag tänka på Wurst. Okej.
När man säger till exempel en klassiker, man säger das ist Wurst.
Ah, das ist mir Wurst.
Das ist mir Wurst.
Ja, det spelar ingen roll.
Ja, precis. Mm. Det är strunt samma. I det här fallet är ju då korven liksom oviktig.
Aha, sant.
Ja, sen så har vi ju det andra uttrycket, eller ett annat uttryck som är jetzt geht's um die Wurst.
Ja, det är precis tvärtom då.
Precis tvärtom. Då är det allvar.
Ja, nu gäller det. Ja. Betyder jetzt geht's um die Wurst.
Exakt. Och i det här fallet blir korven då liksom det viktiga.
Ja.
Och jag tycker bara det är, ja, det är intressant. Och det är väldigt kul. Ett till var typ så die beleidigte Leberwurst.
Ja,
som väl är typ att det är någon som är lite klag, liksom, vad ska man säga?
Lättstött.
Lättstött. Ja,
en person inte som är väldigt lättstött, die beleidigte Leberwurst.
Ja, precis. Man vill inte vara die beleidigte Leberwurst.
No.
Nej. Jag tycker bara det är kul att korv har det är liksom inte ett specifikt ord, utan det är mer användningen av det här ordet. Ja. Och jag tycker att det känns kul att med den här metaforen liksom, som får bara jättemycket olika betydelser, eller metafor kanske man inte kan kalla det.
Jo, men i det här metafor, är det ju det.
Ja, men så får olika betydelser beroende på sammanhang. Och jag tänker att här skulle man ju kunna försöka hitta en svensk motsvarighet som inte är korv då.
Ja, oj vad svårt.
Ja, jag har funderat lite och jag har inget liksom klockrent, men i svenska använder man ju rätt mycket mat metaforer och då är det ofta mejeriprodukter.
Ja, men sålt smöret och tappat pengarna.
Exakt. Eller grädda på moset.
Just det.
Mycket grädde och smör och sådär.
Ja, sant.
Men jag vet, det har inte samma, just Wurst har ju också en nice svung liksom.
Ja, det är inte ett jättevackert ord, men
nej, kanske inte, men jag tycker den har, det är liksom enstavigt och har svung.
Mm.
Ja. Nu handlar det om smöret. Fast smöret betyder ju att det är någonting som är liksom dyrt och nice och bra för att det är mycket fett. Ja, jag har inget ingen perfekt motsvarighet.
Nej, man får bara säga Wurst.
Ja, man får säga Wurst. Ja, precis. Ja.
Ylva, vet du vad en mittelspårsleiche är?
Nej, jag vet inte.
Du bara, vad pratar du om?
Låt mig tänka efter. Nej.
Okej, mittelspårsleiche. Det är alltså en person som... Men... Tänk dig en trefilig motorväg.
Yes.
Mm. Och då åker någon där i mittenfilen alldeles för långsamt.
Ja.
Och trots att det också finns plats gärna på höger sidan, alltså i högerfilen menar jag. För egentligen på en trefilig motorväg finns ju en hastighetslogik. Framförallt på en tysk motorväg där man har mycket trafik och folk som kör väldigt olika fort. Där är det ju faktiskt mer än vanligt. Man har väldigt mycket lastbilar och väldigt mycket snabba bilar. Så det är ju lite utmanande att folk har så olika hastigheter. Och då blir liksom mittelspårsleiche ännu mer provocerande. Men det man menar är, alltså i Tyskland finns någonting som heter Rechtsfahrgebot. Alltså du måste hålla höger.
Ja.
Och jag har faktiskt extra kollat upp det inför den här inspelningen. Det finns även i Sverige. Jag blev osäker för jag ser folk åka på motorvägen i mitten hela tiden. Okay. Även om det finns plats på höger sidan.
Alltså jag tog ju körkort ganska nyss. Eller liksom 4 år sedan kanske. Alltså jag har ändå färskt i minnet vad min körskollärare sa till mig. Mm-hmm. Och det är ju ändå att liksom högerfilen är neutralfilen.
Ja.
Ja,
exakt. Tack. Bra att de lär ut det här i Sverige. Det är inte så många som efterlever detta.
Nej, men så är det med ganska mycket i trafiken. Eller? Ja.
Jo, precis. För att alltså precis, egentligen ska man ju då åka till höger i högerfilen och bara om man kör om så lägger man sig i mitten, och om man kör ännu fortare liksom så lägger man sig längst till vänster.
Exakt.
Och om man åker då ganska så provocerande långsamt i mitten så blir hela systemet liksom,
man blockar ju.
Exakt, förstörd. Ja. Och det ser jag verkligen jämnt och ständigt i Sverige. Jag känner att mittenfilen här är för de ängsliga bilisterna.
Men handlar inte också om, alltså jag vet inte vart du upplevde det här, men jag tänker mig att det kanske är i Stockholm, eller
jag har bara sett trefiliga motorvägar i Stockholm, tror jag.
Jag kan tänka mig att i Tyskland finns fler trefiliga motorvägar, men också att här, jag kan uppleva när man kör i Stockholm att det också är typ att man ska av, alltså det kan vara avfarter till både höger och vänster,
sant,
och det är därför man, ja absolut. Man kan lägga sig. Jag kör inte bil jätteofta, men jag kan erkänna att när jag kör så kan jag ibland vara lite ängslig när det gäller om avfarten ligger till höger eller vänster.
Det är faktiskt sant. Men jag skulle vilja påstå att även i Tyskland finns det avfarter till vänster, fast inte lika många kanske.
Ja.
Ah, okej, jag kanske blir lite mildare nu.
Ja.
Men jag skulle ändå vilja introducera ordet i det svenska språket. För nästa gång man själv, när du ligger där i mittenfilen.
Och myser.
Ja, och myser. Gör en liten self-check. Är jag en mittenspårslajke? Eller har jag liksom, är det rimligt att jag ligger här i mitten? Jag tror det skulle faktiskt förbättra framkomligheten även på de svenska motorvägarna.
Ja. Absolut. Nu har vi listat våra ord. Har du en favorit?
Jättesvårt. Det var så många som var bra. Alltså jag tror jag blev mest inspirerad av ditt resonemang om Wurst.
Ja, vad kul!
Vilken betydelse. För nu tänker jag hela tiden, man kan också säga det här om Wurst för Wursten.
Ja, alltså jag gav ju tre exempel. Det var fler i den här.
Exakt, det finns ju ännu fler. Jag gick igång på Wurst-temat väldigt mycket. Är det någonting som har fastnat hos dig?
Ja, men jag tycker nog ändå att Verschlimmbesserung är något som jag saknar. Alltså det tycker jag verkligen känns användbart.
Alltså jag tycker vi ska också bara bestämma nu att om ni som lyssnar där ute har hört ett bra användbart ord, använd det bara. Ni kan ju använda det på tyska.
Verkligen. Precis, jag tycker det. Det är en uppmaning. Välj en favorit. Inkorporera det i din svenska.
Ja, exakt. Ja.
Och om ni som lyssnar också har fler förslag på bra tyska ord som ni saknar på svenska, så får ni jättegärna skriva till oss på Instagram. Man kan skriva DM eller kommentera.
Och jag har faktiskt lärt mig ett helt annat tysk ord nyligen, och det är ordet Ostbewusstsein. Det är ett begrepp som den tyska journalisten och författaren Valerie Schönian har hittat på, och det handlar om östtysk identitet. Och snart får ni höra mer om det i podden, för jag har faktiskt intervjuat Valerie Schönian, och hon kommer prata om vad det innebär att vara östtysk idag. Så jag skulle vilja säga, prenumerera på Tysklandspodden i din app eller där du lyssnar, så att du inte missar våra kommande avsnitt, och så hörs vi.
Ja, vi hörs. Hej då.
Hej då.
Tysklandspodden är en podcast av Goethe-institut Schweden. Produktion och redaktion Ylva Ratjen, Sonja Leister och Judith Mirschberger.